Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig.
Jag tycker
det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Podplay.
Han sålde kossor, hästar, motorcyklar och bilar. Ibland var de halta, ibland saknade de motor. Men köpare hittades alltid.
Det här är historien om Läppepelle, miljonär, svensk mästare i bilförsäljning och playboy i skitiga byxor.
Välkommen till Misslyckade brott. I Podplay studio sitter sol- och våraren Mattias Bergman och bondfångaren Andreas Utterström. Bildsköne Bengtsson, Fräcke Fransson och Nisse Pistol. Genom åren har medierna gett svenska brottslingar de mest kreativa namn. Frågan är om du någonsin har hört talas om Läppepelle. Förmodligen inte, och det hade inte vi heller förrän Andreas kompis Hasse Ekelund kom med tipset. Och gud vad vi är tacksamma för detta.
Tack Hasse, och även tack för lånet av boken som vi snart kommer nämna flera gånger.
Om du vill tipsa Misslyckade brott om din lokala bondfångarskurk, så kan du mejla till misslyckade@bplus.se. Först och främst är det viktigt att säga att Läppepelle inte är någon stor brottsling som de här herrarna som vi pratar om först. Han tillhör snarare en liten underrepresenterad kategori här i podden, nämligen småskojarna. Till exempel de här företagarna som snarare ser sig själva som egensinniga rebeller. Som inte är särskilt förtjusta i att betala skatt. Och som motiverar det i termer av, ja, inte så mycket för det där med att skriva papper. Eller som helt enkelt ser affärer i gråzonen som en legitim del av att göra business. Kort sagt, Läppepelle är vad Andreas pappa Lennart brukar kalla för en pajsare.
Jajamän, en pajsare.
Ja, och det är ju ett gäng som blir större för varje dag, känns det som.
Ja, det är verkligen.
Ja. Men vi tar det från början. Pelle Persson och hans tvillingbror Anders föds 1910 i Vik utanför Vingåker. Pappa Emil är bonde och han sysslar också en del med affärer, och mamma Matilda är hemmafru. Bröderna Pelle och Anders är inga stjärnor i Viks skolan. Pelle är till och med sämst i klassen. Det konstaterar författaren Harald Ottosson i sin bok Läppepelle och Anders, hästhandlare i bilåldern. Bägge bröderna får betyget B i både uppförande och flit. Och Andreas, det här får vi väl sätta lite grann i perspektiv, för att få någonting annat än A i uppförande på den tiden, det var ju i praktiken att väldigt stigmatiserande.
Ja, det var det. Alltså A var ju ganska svårt att få i alla andra ämnen utom just uppförande, om jag har förstått saken rätt. Så att de ägnade sig väl mest åt att slåss och att skolka och hålla på med annat, misstänker jag.
Ja, värstingar skulle man väl nästan kalla dem idag om de var tonåringar. Och det här var ju inte en tid när skolan tillämpade sån här icke-affektiv bemötande.
Inte direkt.
Nej, det var ju väldigt affektivt, för att inte säga ren misshandel på den här tiden.
Ja, men det var väl en kombination mellan kamratuppfostran och stenhård disciplin från läraren.
Ja, det tror jag.
Lärarna var ju auktoriteter på den här tiden, kan man säga.
Definitivt. Ja, bröderna tycker helt enkelt att det är fruktansvärt tråkigt i skolan. Det är ingen action. Därför sägs det att tvillingbrödernas storebror Daniel ibland tvingas stoppa ner dem i en säck och bokstavligt talat bära dem till skolan. Och här blir det ju liksom närmast, jag vet inte, Kalle Anka-tidning eller Pilsnerfilm eller något.
Ja, och en historia var sanning halt kan ifrågasättas, och det är någonting som återkommer i hela det här långa manuset, ska jag säga.
Det gör ju det, och jag har en annan fråga till dig nu. Här pratar vi om familjen Persson från Vingåker. Kan de vara släkt med, kan vår förre statsminister Göran Persson från Vingåker vara en sentida släkting?
Skulle kunna vara, men det är ingenting som författaren Harald Ottosson har gått till botten med. Däremot rykten om andra kändisar som Läppepelle kan ha varit släkt med, men det tar vi som en cliffhanger till det allra sista som man får höra i det här avsnittet. Mm.
Nu, Vingåker är ju kanske inte känt för att ha exporterat så mycket kändisar nämligen. Det kan bli intressant.
Säg inte för mycket nu, då blir lyssnarna arga. Vi älskar lyssnare även från Vingåker.
Särskilt dem kanske. Mm. Nu ska vi se, vi åker tillbaka till 1920-talet och redan tidigt så visar de här två bröderna Pelle och Anders prov på att de kan tänja gränserna lite mer än vi andra. Som den gången de stjäl kolrötter av en granne, vilket resulterar i ett rejält kokstryk. Och när bröderna plockar hallon för att sälja, då fyller de en hel tunna. Men för att bättra på vikten lite grann fyller de på tunnan med vatten. Och det här är ett fifflamönster som kommer gå igen. Hur som helst så går Pelle och Anders olika affärer så bra att de lyckas köpa en cykel som de gömmer i halmen bakom ladugården för att deras pappa inte ska känna sig i underläge. Pappan har nämligen inte råd med sån lyx. De lyckas också tjäna ihop till en bössa som de använder för illegal älgjakt. Det här är ju inte klokt, Andreas, att de redan i unga år så har de liksom mer pengar än sin egen pappa.
Mm, och men vågar inte skylta med det riktigt då, för att då ska pappan känna sig omkörd, så att säga. Och då kanske man också åker på ännu mer stryk. Så kan det vara.
Jag vill att Martin Scorsese ska göra en film om de här bröderna. För det här är en Scorsese-situation.
Ja, vem som helst utom Richard Hobert får göra en film om de här bröderna.
Mm. Richard Hobert får också gärna tipsa om brott till misslyckade brott om han vill det, kan vi säga. Riktigt lukrativa affärer börjar tvillingbröderna med i 14-årsåldern. Då skickar deras pappa sönerna till Nästorp för att köpa en oxe på auktion. De får så bra pris att fadern senare kan sälja samma kreatur och tjäna 200 kronor. Och Andreas, här vill jag veta då, du som gillar det här med penningvärdets förändring.
Nästan 6 000.
Det var inte mer än då. Så man får en oxe för motsvarande 6 000 spänn. Man blir nästan sugen. Med tanke på vad oxfilé kostar så är ju, ju det billigt.
Precis. Så ungefär 6 000 spänn då. Mm.
Okej, okay. Strunt i det nu. Ja. Hur som helst, den här oxaffären ger Pelle och Anders en idé som ska forma deras framtid. Om man köper billigt och säljer dyrt, då finns det ju pengar att tjäna. Det är mellanskillnaden som är grejen. Det är på mellanskillnaden som man kan bli rik. Eller i alla fall tjäna så pass mycket att man konstant slipper oroa sig över pengar, vilket till stor del präglar deras pappas tillvaro. Och långt senare kommer Pelle att berätta så här när han passerar den gamla marknadsplatsen vid Åsen.
Där borta gjorde brorsan och jag vår första affär. Vi köpte en ko för 25 kronor av en bonde. Sen gick vi ett stycke på marknaden med vår ko och mötte efter en stund en kar som var spekulant. Då sålde vi kon för 75 kronor.
Och där har de ju, det är ju inte brottsligt, utan där visar de ju helt enkelt att de har näsa för affärer.
Exakt. Och näsa för att ta folk också, vilket jag tror är viktigt.
Ja, den sociala kompetensen kommer ju gå igenom det här avsnittet, milt uttryckt. Och nu växer ju deras rykte som affärsmän ganska snabbt. När de är 16 år har bröderna Pelle och Anders redan auktionskredit hos nämndeman Lindqvist, som är tidens mest anlitade auktionshandlare i Vingåkerstrakten. Och långt senare kommer Leppe Pelle att berätta för tidningen Aftonbladet.
På den tiden var det okej med lite småfiffel, men någon hästskojare var jag inte. Jag köpte upp gamla kusar som gjort sitt under kriget, vaxade igen hovarna och filade av tänderna på dem.
Ja. Och jag tänker, de här citaten, när de läses på klingande Vingåkers dialekt, så måste de ju vara otroligt bra.
De blir bättre än vad de var nyss, det kan vi säga.
Bröderna drar sig inte för mer krångel än så. De åker runt i trakten, driver oxar på landsvägen från Åsens marknad till Hjälmaresund och fraktar kreatur med båt via Hjälmar kanal till Arboga. Andra gånger tvingas de tillsammans med djuren att övernatta i något kyrkstall. En gång går det lite fel. De installerar djuren i stallet vid Lennes kyrka och så hittar de en byggnad bredvid där de själva sover över. Först dagen efter upptäcker bröderna att de sovit i likboden. Ja, det är... Men cashen ska in.
Cashen ska in, ja.
Letar du cyklar och cykeltillbehör till bra priser? Då är du verkligen inte ute och cyklar om du letar hos oss.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack, Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Sakta men säkert växlar nu bröderna upp sina affärer. 1938 har Pelle tjänat ihop så mycket pengar att han kan köpa en av fastigheterna i Stavhälla vid Läppe utanför Vingåker. Och är det då han blir Läppe-Pelle då?
Jajamän, här lägger han grunden till smeknamnet.
När du började prata om det här fallet så att säga, så trodde jag ju att Läppe hade att göra med hur han ser ut. Lite som Habsburgarnas inavlade käke eller någonting sånt där.
Nej, men jag trodde också att han hade säkert något R på läppen eller någon slags kroppslig defekt. Mm. Som ju ofta kan lägga grunden för smeknamn. Så var det inte, det var orten.
Ja, det kan vi säga. Jag har i alla fall aldrig varit i Läppe. Jag vet inte om du har varit det.
Aldrig någonsin, men efter det här så måste man ju åka dit.
Ja, gud, absolut. Och den här gården då, den är nästan 50 hektar och har skog, åkrar och betesmarker. Pelle rustar upp och bygger till. 1945 har han 10-12 hästar, 14 kor och några ungnöt. Läppe Pelle är nu bonde och häst- och kreaturshandlare. Och han har framtiden för sig. För nu vid krigsslutet händer det saker som får bröderna Persson att tänka om. Den svenska bilismen exploderar. Vid krigsslutet finns det bara drygt 50 000 registrerade bilar i Sverige. Och många fordon har varit avställda under kriget. De har stått och rostat utan däck i någon lada någonstans. Eftersom det finns en ny framtidstro och många får råd att köpa bil, plockas gamla fordon fram, fixas till och säljs på den begagnade marknaden. Och efterfrågan på bilar är enorm. Det är säljarnas marknad och här finns det pengar att tjäna för den som kan navigera rätt. Läppe Pelle inser att han måste hoppa på tåget. Så han går då från fyra ben till fyra hjul helt enkelt.
Exakt så, exakt så.
1945 börjar bröderna handla med bilar, främst begagnade. Och i maj 1949 registreras ett firmanamn som ska komma att bli legendariskt i trakten. Läppe Bilaffär.
Jajamän, och det är nu kan man säga att nu börjar historien på allvar.
Men det hörs ju nästan på namnet att just Läppe, det är som att han kan liksom inte ha köpt stället någon annanstans. Alltså ortens namn låter som han. Pelle och hans bror Anders åker runt på jakt efter gamla skrothögar som de då kan fixa till och sälja. Så djuren, de får flytta från stall och logar och göra plats för mer lukrativa fordon. Den uppfräschning som bilarna har fått, den lämnar en del i övrigt att önska, även om de har stått i flera år rostat. Ibland nöjer sig Pelle med att fylla på minimalt med olja och i bästa fall byta tändstift. Fastrostade kolvar och annat, de får vara kvar. Senare förklarar Pelle sin affärsidé så här.
Det är såklart att man inte berättade sånt. Det var så vanligt att man inte tänkte på det just efter kriget.
Och det är ju inga konstigheter. Om det är jättedålig bilpark och alla vill köra bil, då tar man ju att det är lite sunkigt.
Ja, en väldigt speciell marknad får man säga efter 6 års världskrig.
Verkligen, och man får ju tänka på att vi hade ju inte ens riktigt bränsle utan körde gengas under kriget. Så det här är ju verkligen en symbol för en ny tid då, bilen och bensin.
En del sådana gamla bilar säljer han ju också och är inte alltid helt ärlig med vad de har drivits på och sånt där. Så att, ja, men vi kommer mer till lite detaljer om de här själva affärerna senare i avsnittet.
Utanför bilaffären i Läppe flockas nu spekulanter som är sugna på att starta om på ny kula efter kriget med egen bil. Och vill de köpa kossor eller färskmjölk samtidigt så går det bra också. Stadsbor som reser till bilaffären blir lite överrumplade när brunstiga kossor och tjurar bjuder på underhållning på gården. Ja, ja, de ligger helt enkelt.
Jajamän.
Åh, herregud. Och när Pelle behöver hjälp, då ber han bara någon kille från trakten om en tjänst och så säger han:
ta den där bilen och åk ner till macken i Läppe och tanka. Blås gärna ur bilen lite, det skadar inte.
Ja, om de här killarna har körkort eller inte, det bryr sig inte Pelle om det minsta. Han har inte tid med sådana detaljer. Det finns pengar att tjäna och fort ska det gå. Ja, det här känns ju som en affär som bygger väldigt mycket på tempo. In, ut, in, ut, in, ut.
Verkligen. Och jag har ju lagt in en liten bild här också, Mattias. Den är ju från lite senare, men början av 60-talet. Hur skulle du beskriva hur det ser ut vid den här bilaffären?
Alltså, det är ju som en stereotyp bild av det svenska 60-talet och folkhemmet. Det står SO här på huset och man ser ju Volvo-bilar. Det är en Amazon där till exempel och så. Men det är ju minst 10-15 bilar och 50 pers som står vid det här ganska lilla huset, låga huset mitt ute på slätten.
Ja, och det ser lite lerigt ut. Man kan ändå se att folk har klätt upp sig. Det är kostym och finklänning och sen är det då ett sånt här lågt hus då där det finns, jag tror att det är en verkstad där inne och sen också något slags kontor.
Det här var ju en tid när man var tvungen att se ut på ett visst sätt och man kunde inte gå runt i mysbyxor och löpa tights som idag.
Nej, man klädde ju till exempel upp sig när man reste. Det kan man ju fortfarande se äldre människor som åker tåg eller flyger, att de klär upp sig medans yngre människor då kommer i sina träningskläder till exempel.
Absolut. Men det är ju, alltså det ser ju nästan idylliskt ut på bilden. Man ser skogen i bakgrunden. Alltså jag får lite, minns du filmen på Håkan Hesse-boken? Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.
Ja, det är precis den tiden.
Det är Sverige som man ser här.
Jajamän. Mm.
Du har ju lagt in en bild till här med en annons då för Leppes bilaffär. Pelles bilaffär då. Och där är du även en bild på Pelle.
Ja, det är en tecknad bild då på massa bilar och en tecknad kropp. Och så har man då klippt in Pelles ansikte. Och så står det, kör till Pelles bilmarknad. Allt fler åker till Pelles bilaffär i Leppe och köper sin nya eller begagnade bil. Vi säljer nya bilar av de flesta förekommande märken.
Och jag vet inte om man ska gå in på utseende, det brukar ju vara elakt ibland, men min fördom om hur bilhandlare såg ut vid den här tiden, den bekräftas ju till 100% när man ser bilden av Pelle.
Och han ser väl ut som att han är fryntlig, som man brukar säga.
Ytterst fryntlig, snellugg, han hatar inte mat och blicken är hungrig.
Ja, men nu får vi gå vidare med historien här.
Ja, just det, vi ska ju berätta här ju. Genom sin bilaffär sätter Pelle nu lilla Leppe på kartan då. Inte minst genom den här annonsen kanske. Han blir för Leppe vad GK ser för Ullared idag. Pelles business blir rena söndagsnöjet faktiskt. Under storhetsåren 1949-52 så sägs det att en enda söndag kommer det 5000 nyfikna personer till bilaffären. En uppgift som förstås bör tas med en nypa salt. I synnerhet om det är Pelle själv som är källan. Ja, han har ju liksom ingen etik när det gäller PR.
Han är bra på PR men inte alltid med sanningshalten.
Nej, precis. Så här skriver, för att få en tidsbild, Katrineholms-Kuriren 1960.
Köpare och nyfikna blandades om varandra. På söndagarna var det svart med folk hemma vid Stavhälla. Med hattarna på nacken och cigarrer i munnen gick Pelle och Anders omkring och demonstrerade. De nya affärsobjekten krävde en ny vokabulär som de under trägen övning började tillägna sig. De sa du till alla och bjöd på röka. Det var något av en folkfest och marknadsstämning och folk köpte. Det påstods att inne på köksgolvet lekte Pelles telninga bank med 100 lappar och myndigheterna började fundera över om bröderna Persson verkligen deklarerade för allt eller om de ens visste hur mycket de tjänade.
Ja, nej, Pelle har inte alltid koll. I sin bok berättar Harald Ottosson om hur Pelle 1954 byter in en bra bil, betalar kontant mellanskillnad och sen lämnar en mer sliten bil i utbyte. Sen visade det sig att mannen som dykt upp vid bilaffären har lämnat in en hyrbil från Malmö. Något som Pelle såklart har struntat i att kontrollera. Då får han ju ett problem på halsen. Det slutar med en dom för häleri. 10 000 kronor i böter, skadestånd till uthyraren och notan för rättegångskostnaderna. Och jag vet att jag skrattade ju till lite här och det är ju dumt för att det är ju ett brott. Men det finns ju en väldigt gamäng grej i de här brotten.
Ja, och det finns också någon slags oskyldighetens skimmer över det här att även man får uppfattningen om att även om folk har blivit blåsta så har man tyckt att man har varit med om något spännande. Ungefär som att det finns en dokumentär som har gått på SVT som heter Bedragaren. Som handlar om någon som låtsades bland annat att han var någon slags präst eller vad det var och vigde folk och allt möjligt. För mig att det var i södra Sverige. Han har blåst alla, ingen vet vem han är egentligen och var han kommer ifrån. Men när han hade lämnat Sverige så tycker de som hade med honom att göra ändå att de fick vara med om något spännande. Och jag tror att det är lite samma sak med Pelle.
Ja, men det låter så, och jag tänker att om vi hade berättat det här fallet om bitcoinbedragare idag som lurar 80-åringar på deras surt förvärvade sparpengar, så då har vi ju inte skrattat till på det sättet.
Nej, det här är något annat.
Ja, och tiden gör också att brottet känns charmigare på något vis.
Ja, och ju längre tiden går desto charmigare blir det.
Såklart.
Men det är mycket som Pelle inte har koll på, Mattias.
Nej, han är ju en administrativ katastrof som du har skrivit här i manuset. Bokföring är ingenting som han prioriterar. Mellan 1950 och 53 så sköter han själv böckerna och enligt egen utsago genom att skriva för hand i en anteckningsbok. Att hans handstil är i princip omöjlig att tyda, det gör inte saken bättre. Ordningen på kontoret lämnar också en hel del i övrigt att önska. Till tidningen C berättar Leppe Pelle.
En gång tog städerskan i tur med skrivbordet. Då blev jag så jävla arg. Hittar ju inte en enda bil.
Nej, men det är ju som den här kända dekalen. Om ett stökigt skrivbord tyder på stökig hjärna, vad tyder då ett tomt skrivbord på?
Sant. Mm.
När Harald Ottosson som skriver boken om Leppe Pelle besöker bilaffären i egenskap av reporter på Katrineholmskuriren, då beskriver han miljön på kontoret så här.
Allt kontorsarbete som hör samman med en bilaffär klarar han själv. Där sparar han många kontorister. På skrivbordet ligger orderböcker, försäkringspapper och registreringshandlingar i många lager. Men fungerar gör det.
Mm, och där skulle jag ju kunna göra en lång utvikning om journalistisk etik. För Harald Ottosson har ju ingen aning utifrån vad han ser här hur det går till.
Nej.
Nej. Här tidningen Lektyr konstaterar i ett reportage om Pelle att det ser ut som en tromb har dragit fram på kontoret. Växelblanketter, pappershögar och pärmar trängs märkligt nog med en enarmad bandit. Alltså en sån här spelmaskin. Och i reportaget så står det också så här.
Flugorna surrar lojt mot fönstret. Mannen bakom skrivbordet lutar sig bakåt i en knarrande stol. Blåser ut en puff blånande cigarettrök mot ett för länge sedan målat tak och ser belåten ut. På kontoret har tiden stått stilla. Det är bara bilarna och pengarna som ändrats. Inte Leppe Pelle.
Och här beskrivs han ju nästan som någon form av hjälte. Den ensamma entreprenören eller någonting sånt där.
Ja, och med en liten underton av lyteskomik också kan man ana faktiskt.
Kanske lite grann så. Ja. Men Pelle, det som stämmer i det här reportaget är att Pelle, han lever ju som han lär genom hela livet. Han gillar inte pappersexercis och därför så är det muntliga överenskommelser, löften och halvsanningar som gäller. Fullt genomgången och kontrollerad, det är en fras som Leppe Pelle ofta upprepar, men som visar sig mycket svår att verifiera. Det är bara när kunderna upptäcker att motorn saknas eller när bilen plötsligt dör på vägen hem som Pelles svepande formulering faller platt till marken. En annan fras som Pelle ofta använder i sina annonser är att han säljer friska bilar. Även om vissa kunder snarare skulle beskriva dem som mycket svårt sjuka. Men vissa av spekulanterna är av samma skrot och korn som Pelle och hans bror Anders. En skohandlare som kommer till bilaffären lämnar ett par trasiga skor istället för kontanter och konstaterar senare:
skorna var värdelösa, men det var bilen också.
Ja, det känns ju lite som att Pelle får lite grann av sin egen medicin här ibland.
Helt säkert.
Något som är allt annat än värdelöst är Pelles svada. Och uthållig är han också. På det inrökta kontoret förhandlar han timme efter timme. Ibland tröttnar kunden och går därifrån. Men Pelle sitter slugt kvar. Och vid grinden brukar spekulanten vända, komma tillbaka och göra affär. Alla som har prutat på en gatumarknad under en semester i Sydostasien känner igen det här spelet. Och Leppe Pelle, han vet hur det ska spelas. Dryga stockholmare tror ofta att de kan lura den sjavige Pelle som är klädd i stövlar, vida byxor, rutig skjorta och stickad kofta under kavajen. Men han har inget emot att slå ur underläge och använder den här underskattningen till sin fördel. Han förstår också att folkligheten är en stor tillgång. Lite skit under naglarna och på byxorna. Det är helt enkelt en konkurrensfördel. Till tidningen C säger Leppe Pelle:
i storstäderna börjar bilfirmor bli så eleganta och försäljarna är ibland så fina att en jobbare knappt vågar gå in. Här går det enklare till.
Den approachen lockar faktiskt även kändisar från Stockholm. Som skådespelaren och regissören som kommer till Leppe och byter sin Porsche mot en Austin A90. Han är så charmerande att Anders och Pelle bjuder på kaffe och smörgås. Men de känner inte igen mannen. Först när han åkte därifrån inser de att de gjort affär med Hasse Ekman, den tidens stora stjärna. Och Andreas, för de som inte var födda på den här tiden kan vi säga att och inte känna igen Hasse Ekman, det är ungefär som om du och jag skulle gå på stan och inte känna igen
Persbrandt.
Ja, till exempel. Carola.
Ja.
Ja, alla visste vem Hasse Ekman var och han var ju också oerhört snygg.
Oerhört snygg och lite så här androgynt utseende.
Ja, det hade han kanske, ja, just det.
Ja.
Kanske kände Hasse Ekman att den han gjorde affär med också var en stjärna. För med åren växer Läppepelles rykte och högen med kontanter. 1955 bygger han ut bilaffären. I det nya kontoret finns ett kassavalv som flera gånger får påhälsning av inbrottstjuvar. Men de blir besvikna för Läppepelle förvarar sina pengar på annat håll. Vadå, så han har då ett fejkvalv liksom?
Jajamän, så har han dem säkert hemma i madrassen eller något annat.
Säkert. Pengar har han hur som helst gott om. Affärerna blomstrar. 1957 skriver tidningen C så här.
Vid ett SM i bilförsäljning skulle han utan konkurrens ta mästartiteln. På 10 år har han sålt 72 000 bilar och flera hundra motorcyklar. Bästa året, 1952, sålde han 8 300 fordon. Rekordnoteringen för en dag är 111 sålda fordon och för en timme 32 fordon.
Han måste ju ha personal då.
Mm, de hade ju sin brorsa och en till, men jag misstänker ju att det är Pelle själv som är källan till de här uppgifterna.
Ja, du tänker att han kanske giddrade lite grann med siffrorna.
Det är jag inte helt, eller det kan jag mycket väl tänka mig.
Du har ju räknat ut att om Pelles siffror stämmer så skulle han ha sålt 22,7 fordon per dag och han då jobbade även nyårsafton och julafton.
Mm. Och den här rekorddagen då, om vi leker med tanken att han jobbade 12 timmar, då skulle han alltså ha kränkt 9,25 fordon per timme, alltså ett var sjätte minut. Och det är svårt att tro det, även om tvillingbrorsan Anders och ytterligare en person hjälpte till.
Precis, för att det är en sak att de kan göra affärerna snabbt, men de måste ju ha haft en otrolig kö då till vid Läppe där. Alltså det, folk måste ju ha stått, det är på löpande band de kommer in där i sina kostymer.
Exakt, exakt.
Mm. Nej, det här är nog ännu ett bevis på Läppepelles flexibla inställning till sanningen. All publicitet är bra publicitet. Om man serverar en story på silverfat, då kommer journalisterna att spela med. Eller som Pelle själv säger.
Det viktigaste är att de skriver.
Ja, så var det ju på den tiden. Idag är det ju lite annorlunda, tror jag.
Mm.
När det gäller Läppepelle är det i stort sett omöjligt att reda ut vad som egentligen har hänt och vad som egentligen är skrönor som har bättrats på med tiden. Och inte ens författaren Harald Ottosson har lyckats med den saken. Ett kapitel i hans bok heter Vad ska man tro? Och där radar han upp anekdoter om Läppepelle som ingen riktigt kan säga om de är sanna eller inte.
Ja, det stämmer, Mattias. Så nu tänkte jag dra 5 stycken av dem så får du avgöra om de har hänt eller inte. Och vi ska bara påpeka att du hör alltså de här för första gången.
Ja, det är ju rena quizet det här.
Ja, är du beredd?
Ytterst.
Nummer 1. Batteriet. En kund var sugen på en Rover med grön skinnklädsel och stod och tittade på bilen när Pelle kom fram och sa, köp den här bilen. Spekulanten ville provköra, men det ville inte Pelle. Mannen förstod snart och sa, men det finns ju inget batteri i bilen. Pelle svarade, köp ett batteri så går den.
Nej, det låter helt rimligt.
Ja, sant. Sätter vi på den då.
Tack.
Mm. Nummer 2. Tvättade pengar.
Mm.
Pelle var känd för att alltid röra sig med mycket kontanter som han ofta hade i fickan. En gång när han var ute och fiskade föll han ur båten och ramlade i hjälmaren. Han löste problemet genom att hänga upp sedlarna med klädnyper på ett klädsträck och förklarade senare, blöter man ner sina ägodelar måste man ju torka dem.
Det låter lite för mycket som en serietidning.
Ja, okej, så den sätter du falskt.
Ja.
Då tar vi nummer 3.
Ja, jag har fått facit då. Nej.
Nej, det är ingen vet. Inte ens Harald Lotto som vet.
Jaha, just det. Jag tänkte om du hade hittat på några av dem. Nej, men nu fattar jag. Mm.
Ja, vi kör nummer 3 då. Mm. Den heter Överraskning i baksätet.
Ja.
En gång skulle en kund lämna Pelles bilaffär men behövde av någon anledning lämna sin egen bil kvar där. Du kan låna min, sa Pelle. Kunden upptäckte efter ett tag att Pelle glömt sin plånbok i baksätet. Han kunde inte låta bli att titta i den. Där fanns en tjock sedelbunt, 60 000 kronor sammanlagt. Kunden ringde upp Pelle direkt, men Pelle hade inte varit ett dugg orolig över att bli bestulen. Nej, jag visste ju att det var du som hade lånat bilen, sa han.
Mm, nej, alltså summan reagerar jag inte på.
Nej.
Det låter rimligt, men en person som Läppe Pelle, även om man inte riktigt har koll på slantarna in och ut skatt, så bryr han sig om sina pengar.
Han skulle, den är falsk då.
Han skulle aldrig flytta plånboken från sin bakficka.
Nej, nummer fyra. Mm. Grevinnan. Pelle var inte den som klädde upp sig. Ofta bar han skitiga blå arbetsbyxor. Men ibland tvingades han tänka om. Som den gången han skulle besöka, som han uttryckte det, grevinnan på Ökna för att visa upp en bil. Men att byta om helt och hållet orkade inte Pelle, så han drog helt enkelt på sig kostymen ovanpå de skitiga arbetskläderna.
Jag har ju fått se några stillbilder på Pelle, och utifrån det så chansar jag nog på att den här kan faktiskt vara sann.
Mm, jag tror också det.
För på den tiden, idag med de här snitten som är på kostymer idag, hade det ju aldrig gått, för de är tajtare. Men på den tiden var det lite mer boxigt.
Precis. Ja, den femte och sista här då, den heter Flykten. Pelle gillade inte att betala skatt. En gång fick han oanmält besök av en person som skulle driva in just obetalda skatter. Men Pelle lyckades smita upp på övervåningen och hoppa sen ut genom ett fönster och stack därifrån. Det var högt och Pelle var inte direkt i toppform, men klarade sig utan att bryta armar och ben. Sen försvann han till fots in i skogen. Och kvar i kökssoffan satt den här mannen förgäves och väntade på att få prata om obetalda skatter med Pelle.
Kan mycket väl ha hänt, tycker jag. Vad säger du?
Jag tror att den också kan ha hänt. Så då har vi alltså tre sanna och två falska. Det skulle betyda att om man generaliserar det här, att ungefär 60% av det som berättas är sant. Och det tror jag nog att vi ligger ganska rätt där.
Ja, det är svårt att säga. Jag tror ju att alltså totalt sett kanske Pelle hade ännu lägre sanningshalt faktiskt än 60%. Men oavsett hur det är, så det är ju ingen som kan ifrågasätta att han inte sålde en massa bilar. För det gjorde han ju.
Verkligen.
Mm. Men den här sista anekdoten som handlar om att någon skulle driva in skatt, gissar jag, Andreas, att det kan inte varit enda gången, om det nu var sant, som det hände.
Nej.
Skatteverket måste ju ha hatat Leppe Pelle.
Ja, och vi kommer till det snart.
För 1956 så är det dags för det som kommer att kallas för Sörmlands största skattemål. Och det är ju såklart Leppe Pelle som är misstänkt för brott. När utredningen pågår i 10 månader och alla hans affärer kartläggs i detalj. Omkring 1000 förfrågningar om olika transaktioner skickas ut. Mastodonträttegången inleds i oktober 1956 och pågår fram till dagarna före jul. 47 vittnen hörs. Och inte mindre än 604 bilaffärer från 1951 och 52 tas upp under rättegången. Och jag gissar att det var då, precis som nu i sådana här mål, att det är en droppe i havet av hur det egentligen är som man lyckas ta fram i utredningen.
Ja, man måste avgränsa sig, annars pågår det liksom i 10 år.
Och det här kanske är min fördom, men var det inte enklare för att hålla på så här? Idag är ju allting digitaliserat, och det vet ju du och jag som har företag. Skatteverket tar ju örnkoll. Alltså,
ja, jo, så var det. Så var det.
I grunden så handlar det här såklart om att Pelle inte har redovisat alla sina affärer. Vissa har han enligt åtalet då gjort svart och därmed smitit från skatt. Det har jag ingen anledning att betvivla.
Inte jag heller.
Nej. Men Leppe Pelle har ju såklart en advokat som anlägger moteld. Kan man verkligen bevisa att kunderna har gjort affärer just med Pelle? Tvillingbror Anders jobbar ju också i bilaffären, och de två är ju så lika. Det försvaret är ju otroligt starkt.
Ja, jag älskar det. Älskar det.
Det är ju som det här tragiska Lindome-fallet där två personer skyllde på varandra, fast liksom med pilsnefilmens logik.
Ja, sen finns det också två kriminella tvillingbröder där de bytte kläder när den ena hälsade på den andra i häktet, så att han som var häktad smet ut.
Ja, men
för de var så himla
det.
Lika.
Och här tänker man ju också på den fullständigt uppdiktade filmen The Prestige av Chris Nolan. Du
just
vet,
det.
När med som spelat. Och nu har vi spoilat den filmen för den som inte har sett den. Jonas, du får ta bort det, annars det går inte. Nu uppstår också en komisk kulturkrock. För svenska domstolar älskar ju ordning och reda. Och Pelles affärer, olagliga eller inte, de är inte noggrant bokförda. För att få lite ordning under rättegången klassas vissa därför som B-affärer. Det är helt enkelt bilaffärer där det inte finns några anteckningar om varken vem som har köpt eller sålt bilen. Det säger ganska mycket om Leppe Pelles sätt att driva business. I sin slutplädering så säger åklagaren så här om bröderna.
Sanning är för dem båda vilken lögn som helst, bara den gynnar deras egna syften.
Läppe Pelles advokat och sin sida, han svarar:
deklarationen är slarvig, men inte brottslig.
Och där ringar ju han in en fråga som domstolen nu ska ta ställning till. Är det här verkligen olagligt? Till slut, i januari 1957, meddelas domen. Det är en komplicerad historia på 140 sidor, men den blir en stor seger för Läppe Pelle. Han frikänns och säger till Katrineholms-Kuriren:
staten och samhället skulle ha tjänat mest på om de låtit mig vara i fred med mina affärer.
Det har jag viss anledning att betvivla.
Ja, det tror jag också. Ja. Men här kommer det här slå underifrån rebelltänket igen.
Ja, men precis. Och det här är ju inte en tid som idag där vi hyllar entreprenörer som Daniel Ek eller så, utan bara att vara egenföretagare på den här tiden var ju bitvis lite suspekt.
Det här med att de skapade arbetstillfällen och sånt som ofta lyfts fram idag, det verkar inte ha varit lika stor plus i kanten på den tiden.
Verkligen inte. I det här målet då så överklagar åklagaren till hovrätten, men domen står fast. Trots allt så har Läppe Pelle svårt att skaka av sig de här rättegångarna, även om han friats och stärker sitt varumärke som egensinnig rebell. Måste myndigheterna verkligen vara så klåfingriga? Kan inte en enkel företagare få hållas? Kan man inte få göra lite som man vill i det här jävla landet? Läppe Pelle blir allt argare och bestämmer sig till slut för att bli skatteflykting. Men till skillnad från andra så drar han inte till Schweiz. Han bygger istället ett nytt hus i Sverige och flyttar 10 meter så att han hamnar i Närke istället för Sörmland. Där slipper bilhandlaren den grinige länsrevisorn Erik Nilsson som han känner sig förföljd av. Läppe Pelle har nämligen blivit skönstaxerad år efter år. Flytten, tänker Pelle, ska bli slutet på skatteterrorn. Och det här, den här kreativiteten är ju fantastisk.
Ja, älskar det. Älskar det.
Men det hjälper inte, för Läppe Pelle har otur. Så här skriver nämligen tidningen Aftonbladet 1969 i en stor artikel.
Får vi presentera Läppe Pelle, mångmiljonär och playboy, galen i bilar och brudar och förbannad på taxeringsintendenter. Han har nämligen fått restskatt 20 år i rad. Och i ilskan flyttade han från Sörmland 10 meter och kom in i Närke. Men det hjälpte inte, för i samma veva flyttade taxeringsintendenten från Nyköping till Örebro och så fortsatte han att höja Läppe Pelles inkomst på pappret.
Ja, Pelle har sånt oflyt att en nitisk Erik Nilsson får nytt jobb och blir första taxeringsintendent just i Örebro och kan fortsätta att granska Läppe Pelles deklarationer. Och man får ju väldigt lätt bilden av vem Erik Nilsson är.
Ja, och han är inte heller helt missnöjd med det här, för att han blir intervjuad i Expressen och säger så här: det är på sätt och vis ödets ironi. Jag känner väl till Läppe Pelle och vet också att han har flyttat ut ur Sörmland. Det är möjligt att vi får kontakt nu i alla fall. I Närke.
Erik Nilsson har ju uppenbart, han har ju gett sig skjutsingen på att han ska nita Pelle.
Jajamän. Mm.
Pelle är då inte lika glad som Erik Nilsson. Han säger så här till Aftonbladet:
kan någon ge mig ett tips på hur man bär sig åt för att inte få restskatt? Jag har en revisor som gör deklarationen mycket noggrant, men ändå hittar taxeringsintendenten på grejer som man inte kan slå hål på och så blir det kvarskatt.
Man ska väl säga till Pelles försvar att deklarationen var mycket mer komplicerad att göra för en privatperson på den här tiden. Både du och jag minns väl från när vi var små när tv gjorde långa program varje år om så fyller du i din egen deklaration och sånt här.
Ja, det var långt ifrån att man bara kunde skicka ett sms och säga ja.
Ja, ja gud ja. Men Aftonbladet fortsätter med beskrivning här som många som har träffat Läppe Pelle knappast känner igen.
Pelle tycker om att vräka sig i lyx, men ingenting kan få honom att ändra sig. Han ser ut som en grovjobbare, tar inte av sig jobbarkläderna när han vräker sig i sin breda dubbelsäng och snackar med brudar i den vita telefonen intill sängkanten.
Ja, här behöver vi ju nästan få bilden av en liksom 70-talets playboy som du har sagt tidigare. Det är intressant. Men jag kommer att tänka på en helt annan sak när det gäller den här flytten på 10 meter. En liknande sak gjorde ju nämligen en brottsling som vi har pratat om här i podden, nämligen Johnny Bode.
Nu kommer inte jag ihåg, vad var det han gjorde?
Ja, det här är lite mörkare, men redan i tonåren så gjorde Johnny Bode en kvinna, eller ung kvinna, en flicka, med barn. Och då hävdade han, för att han skulle slippa betala underhåll, att de hade begått den här då akten stående, så att barnet blev till på andra sidan länsgränsen. Och det liknar ju det här med den här länsförflyttningen som Pelle bedriver.
Ja, herregud.
Det här med brudarna och den vita telefonen, Andreas. Är det här en bild som många medier har, Pelle? Att han är liksom en för att jag, när jag ser stillbilderna på honom så är ju, jag skulle ju inte vilja vältra mig i någon säng med Pelle. Han ser ju ofräsch ut.
Han ser ut som en smutsig arbetare, och på den här bilden då så ligger han i sängen, han har en keps på sig, han har då en sån här gammaldags telefon i knät, och det ser inte alls särskilt lyxigt ut, med något ett undantag, nämligen att han har en liten mini-tv på nattduksbordet.
Ja, det skulle väl vara den då. Om man inte då tycker att den här hunden som han klappar så vänt, att den är lyxig. Jag vet inte.
Taxen Jeppe.
Ja, för lika mycket som jag har inga fördomar emot arbetare, men Pelle ser ju faktiskt riktigt otvättad ut alltså.
Men han har fortfarande sinne för PR, och han pratar om sitt liv som ungkar med Aftonbladet och säger så här:
jag har alltid någon på gång. Jag får hur många som helst, men inte gifter jag mig inte. Jag lagar mitt käk själv och Jeppe, alltså hunden, och jag äter kanonkrubb varje dag. Inte behövs det fruntimme för den sakens skull heller.
Nej, det var ju en individualist. Pelle fortsätter med sina affärer, även efter att brorsan Anders under 60-talet drar sig tillbaka för att bli bonde. Läppe-Pelle blir en profil även utanför lokalmedierna. Inte bara Aftonbladet som skriver, även Lektyr hälsar på. Och rubriken i Lektyr är så här:
brudar, bilar, båtar. Det är livet för en miljonär som Läppe-Pelle.
Lektyr skriver såklart om Pelles egna uppgifter om hur rik han är. Och genom åren så fortsätter Läppe-Pelle att vara en känd profil i trakten. Storhetsåren klingar av och med tiden lugnar han ner sig lite, även om skönstaxeringarna fortsätter. Men Läppe-Pelles långa karriär som småfifflare är intressant. Att Pelle så öppet berättar hur han jobbar och gör så lite för att dölja brister i bokföring och sånt, det är sannolikt det som gör att han får Skatteverket efter sig. Å andra sidan frias han ju från skattebrott. Men turerna ligger ändå kvar och skaver och skapar en bitterhet som lägger sordin över den tidigare så ohämmade krängarglädjen. Till Expressen gnäller Pelle:
jag har blivit skandaliserad och förföljd. Jag kan inte glömma den process som blev följden av en lång polisutredning.
Menar han då fortfarande det här målet på 50-talet? För många av dem som är, ska vi säga, av Pelles skrot och korn, de har ju skattemål på sig i 20 års tid.
Nej, han är bitter för det här livet ut.
Kanske hade Läppe-Pelle trots allt varit lyckligare om han hade hållit sig till lagar och regler. Eller åtminstone dragit ner på fuskandet med kanske hälften. Hur som helst, våren 1990 går Pelle bort. Lösöret säljs på en välbesökt auktion. Det tar 600 utrop innan allt är borta. Kopparsaker, musikinstrument, jakttroféer, vagnar och slädar. Allt för nya ägare. Men även efter sin bortgång fortsätter Pelle att trigga fantasin i Vingåkerstrakten. Ett märkligt rykte sprider sig i bygden. Någon har nämligen fått för sig att Pelle har en okänd son. Och det skulle vara ingen mindre än Bert Karlsson, skivbolagsdirektören och Skara Sommarland-generalen som året efter 1991 kom in i riksdagen med populistpartiet Ny Demokrati. Ja, ska vi sätta sant eller falskt på den anekdoten också?
Jag tror nog att vi går till Bert Karlsson för att få facit.
Vi gör det. Att ryktet uppstår, det kanske inte är så konstigt, för att de här två personerna, Pelle och Bert, de är av samma skrot och korn och dessutom ganska lika till utseendet. Till slut så ringer Katrine Holmskrigen helt enkelt upp Bert och frågar om det här stämmer. Men Bert Karlsson, han svarar bara så här:
vem är Läppe-Pelle? Jag har aldrig hört talas om den mannen.
Du har hört ännu ett avsnitt av Misslyckade brott av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent är Jonas Lindskov. Vi samarbetar nu med Podplay, en podcastplattform där du hittar den här podden och en mängd andra av dina favoritpoddar. På Podplay finns alla avsnitt av den här säsongen tillgängliga redan nu, antingen om du går in på podplay.se eller laddar ner Podplay-appen. För Podplay så gör vi även poddarna Misslyckade affärer, Misslyckade makthavare och nyhetsdokumentären Jag var där. Vi driver också specialistbyrån för innehåll, commercial content, och gör då podden Världens bästa innehåll. Betygsätt gärna misslyckade brott i din poddspelare och lägg en kommentar vad du tycker om den, så är det fler som hittar till den. Och tipsa oss för guds skull om fler misslyckade brott till misslyckade@bplus.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.